Hej Susanne!
Hej Martin!
Hur är läget?
Jo, det är väldigt bra faktiskt.
Vad trevligt att höra.
Ja, är det bra med dig?
Jag är kalasbra faktiskt.
Va?
Ja. Jag har sett fram lite extra åt det här avsnittet.
Yes.
För att idag så ska vi prata om något väldigt speciellt. Som vi brukar göra, men den här gången tar vi fram storkanonerna.
Mm. Vi ska ju prata om de böcker som vi har gillat mest i år. Hittills
ja,
alltså.
Mest. Mm. Vi pratar alltså om nya böcker som har kommit ut 2017.
Mm.
Och då fattar vi ju att det är, ja, det är svårt att välja. Men vi har kommit fram till ett antal böcker som vi tycker att ja, de här är lite extra bra. Över de böcker som har kommit ut i år då.
Ja,
det ska vi se. Vad ska vi börja prata om? Vi har ju en bok som vi har gemensamt. Den kanske vi ska vänta lite grann med. Men du kan väl prata om en bok som du har uppat något alldeles enormt. Framförallt nu den senare tiden.
Ja, det här var ju en bok. När jag såg att den här skulle komma ut så kändes det som att det var ju verkligen på tiden som det kom en sån här bok. Och väldigt roligt att det var en ung person som har skrivit den. Och det kanske egentligen var en förutsättning på något sätt för att skriva den här. Det här är ju då Hampus Nessvold. Och han är ju, tror jag, känd faktiskt rätt så mycket bland ungdomar då. För att man har sett honom på YouTube.
Mm.
Han har även några gånger varit med i radio. Okay. Ganska mycket tror jag faktiskt att han är med. Jag har inte hört honom så mycket där.
För mig var det här namnet väldigt obekant. Men det behöver inte betyda så jättemycket egentligen.
Nej, jag tror ju att det är det här att han rör sig mycket på YouTube. Jag är själv inte supermycket där.
Nej.
Jag är inte med dig.
Jag är en del där, men det är ju mest liksom hårdrocksgrejer jag kollar på där. Ja. Som jag prenumererar på då.
Det är din filterbubbla.
Det är ju det.
Det är ju bedrövligt.
Jag tycker det är bedrövligt.
Det känns lite osäkert där. Hur ska vi göra med det? jag hade ju själv inte heller sett dem. Jag gick in då när jag såg att den här Ta det som en man av Hampus Nessvold, när den kom ut, så gick jag in och kollade lite grann på några av hans klipp då.
Ja.
Och då fastnade jag för ett klipp där Hampus och en, kan vara hans flickvän då. Det ska vara hans flickvän i den här filmen som de gör då. De är ute tillsammans och träffar några killar i en tunnel som säger någonting till den här tjejen som gör henne jätteupprörd.
Mm.
Det kan vara till och med att de tafsar eller gör någonting på henne. Okay. Och då går hon ju till honom och vill att Hampus ska försvara henne mot dem.
Mm.
Och det jag tror att han vill liksom komma fram till det här, det är ju det här att är det så självklart att bara för att han är kille så ska han vilja gå in i den här situationen som gör honom rädd, som skrämmer honom, för det här är ju killar som är beredda att slåss och det är ingenting som han överhuvudtaget är intresserad av.
Nej.
Så att han försöker ju prata istället så här, och då blir ju den här tjejen blir upprörd på honom, för hon tycker inte att han tar sin roll. Och det är det här som den här boken handlar om. Det handlar ju om mansrollen. Det är därför den heter Ta det som en man.
Mm.
Och i den skriver han, det känns som att han har ett otroligt flyt. Att det kommer bara rakt. Det är som att han bara satt sig ner och bara skrivit från hjärtat. Och det känns väldigt mycket 2017.
Mm.
Det går, så vi som jobbar med ungdomar, det går att känna igen sig i de här samtalen som ungdomarna har.
Mm.
Och det är det som gör att jag tänker också att det är en bok som jag hoppas ska nå ut.
Mm.
Till de här som känner att de är inne i en mansroll men kanske inte reflekterar över det.
Precis.
För att det är ju då, nu när vi har pratat mycket om den här hashtag MeToo som vi pratar mycket om när jag är på ung med ungdomarna, så känns det som att det är ju också, det är ju ett stort problem med mansrollen, men det skulle också kunna finnas en stor frihet för killar att få lov att vara någonting annat än den här klischén som det är.
Ja.
Han beskriver lite grann. Jag tänkte bara läsa lite kort.
Ja, gör det.
Placera i fackhelvetet heter det här kapitlet då. Så där var det under min uppväxt. Jag ville så gärna tillhöra de sportiga och spelintresserade killarna. Ja, med en så hög önskan om att också ha deras intresse. Hade inte det, hur jag än vred och vände. Det är många timmar som barnet Hampus Erik Nessvold har låtsats att det är stimulerande att leka med pinnar i skogen, att små plastsoldater är roliga eller att fotboll är det bästa som finns. Det ska ni veta. Jag menar verkligen inte att baktala olika intressen. Det är säkert fantastiska intressen att ha, och ni som har dem, grattis till er. Det är bara det att jag aldrig delat dem. Mm. Och det är lite det här, den tonen han har där, har han genom hela boken. Det är väldigt så kärleksfullt, väldigt empatiskt, väldigt mycket. Jag förstår att vissa, men inte alla, och lite grann ett alternativ du behöver inte också.
Precis, du får välja själv.
Precis, du har ett val.
Ja.
Och det kan jag ju uppleva när vi med ungdomarna ner hos oss, att det valet finns inte riktigt, för att du får höra hemifrån att du ska vara en man. I skolan får du höra att du ska vara den här tuffa killen. Och till och med tjejerna förväntar sig det, för de är också inne i en roll.
Ja, precis.
Och det är så, det är så liksom brännande intressant nu också, eftersom jag tror att det håller på att förändras väldigt mycket, och jag märker det i samtalen också. Att om jag till exempel tar strid för tjejerna lite grann nere på och förklarar, alltså verkligen säger ifrån om någon säger någonting dumt, att jag ifrågasätter, så märker jag att de växer också på något sätt.
Precis.
Och det är ju det vi vill, eller hur?
Exakt.
Så Hampus, i slutet av boken så har han 3 tips i alla fall. 3 saker du kan göra nu. Och det är det då, jag läser inte upp dem helt ingående, för de är lite längre som jag tar lite för lång tid. 1 är då att rannsaka sig själv. Vem är du? Vad tycker du? Vad känner du? Vad vill du?
Precis.
Prata med en kompis. Fråga dina killkompisar hur de mår. Vad de tänker på, vad de känner och vad de verkligen tycker om vissa saker. Det kräver kanske ganska mycket mod att göra det.
Jag tycker att det kräver mod, och det krävs ju att man har förtroende för det man pratar med.
Just
tänker
det.
Jag.
Ja.
Prata med en nära vän.
Precis.
Och så. Att det kan ju vara lite så här halvkämpigt upp nu för någon totalt okänd. Eller så är det befriande att göra det för totalt okänd. Men jag kan tänka mig att det ställer till det lite grann om man går fram och säger, hej, nu vill jag tala om hur jag verkligen mår och känner. Så bra kompis.
Bra kompis också. Våga gå emot. Håll inte med män i din omgivning som skämtar och skrockar om kvinnor och rasifierade homosexuella på ett nedlåtande sätt. Eller som agerar våldsamt eller gör något som inte känns rätt. Var inte tyst, håll inte med, säg ifrån. Och det är väl lite det som MeToo också uppmanar till. Väldigt
precis. En högst angelägen bok.
Det är nog årets helt klart viktigaste bok för ungdomar och kanske även för vuxna.
Jag tänker också att det kan vara jättebra om man är kanske lärare eller jobbar, liksom, uttaget jobbar med ungdomar. Så kan den här boken vara bra att gå till.
Jag har faktiskt haft någon som har varit nere och har lånat den på uppmaning.
Ja.
Det var väl lärare som någon skulle läsa den.
Vad fint. Jag tänker, nu växer jag spåret alldeles enormt här och går över till en författarinna som har fått Alma-priset. Meg Rossoff.
Ja.
Som jag glädjer mig nog, vi brukar alltid ta med oss böckerna upp till där vi spelar in, och just den här boken då, Om jag försvann heter den.
Ja.
Den var faktiskt glädjande nog utlånad, sånt blir jag lite glad av.
Absolut.
Den är en fantastisk bok. Det som kan vara värt att veta om Meg Rossoff, det är ju att alltså hennes böcker, de skiljer sig ganska mycket åt från varandra. Och hon är en sån författare som jag känner sådär att man, det känns som att man hoppar ut för ett stup varje gång man läser henne. Men samtidigt vet man att hon kommer att fånga upp en, och det kommer bli en fantastisk läsupplevelse, även om det kan kännas lite halvläskigt emellanåt att läsa henne. Så att jag älskar verkligen hennes författarskap. Jag tycker att hon är en väldigt modig författare.
Ja, jag håller helt med. Det är också, det är en stor favorit.
Så Om jag försvann, det handlar då om en tjej som heter Milo. Och hon bor i London med sina föräldrar. Pappan är forskare och mamma är också akademiker för mig. Pappan kommer då från Amerika. Och när boken börjar så ska de alltså åka över och hälsa på en av pappans bästa kompisar som bor i New York. Men kort innan det att de ska åka iväg så får Milo och hennes pappa ett meddelande om att Matthew, som då kompisen heter, är spårlöst försvunnen. Och hans familj vet inte var han är någonstans. Och de dividerar lite grann fram och tillbaka. Ska vi åka, ska vi inte åka? Men de bestämmer sig för att åka och faktiskt försöka leta upp Matthew. Och det gör det, alltså det boken handlar om. Det är som en försvinnande gåta kan man säga. Milo, hon är en tjej. Hon är alltså 12 år gammal bara. Hon är en väldigt skarp iakttagare av framförallt vuxna och hur de beter sig och sådär. Vilka undertoner det finns i deras samtal och så vidare. Så att när hon kommer fram då till Amerika så märker hon ju då att Matthew har ju faktiskt en hund, vilket de också har. Och är det så att man sticker ifrån sin hund så börjar Milo misstänka liksom, det är någonting som inte stämmer här.
Mm.
För vem lämnar sin hund hos en fru som uppenbarligen inte gillar den här hunden speciellt mycket? Och Matthews fru verkar också vara ganska ointresserad av att hitta sin man.
Mm. Skumt.
Väldigt skumt är det. Och sen ligger det då massa sådana här gamla bagage mellan Matthew och Milos pappa som då kommer upp under letandet efter Matthew. Jättespännande bok, för att det, på ytan är det ju en deckargata, men under ytan så händer det en massa andra saker som handlar om alltså vänskapsrelationer, gamla saker som har hänt och är förflutna. Och Milo, hon liksom, hon steg för steg så närmar hon sig liksom gåtans innersta kärna. Det är en fantastisk bok där. Det minst för att Milo är liksom, hon är en jätteintressant karaktär. Jag tycker extremt mycket om henne.
Ja, det låter spännande.
Ja, så om jag försvann av Meg Rossoff. Nu ska vi prata om en bok som vi båda har läst och tycker oerhört mycket om.
Ja.
Som kom nu i höstas, kom den.
Ett skitsnyggt omslag.
Gillar verkligen omslaget.
Det är bara liksom, det bara skriker så, ta mig, låna mig. Det är inte ens någon bild, utan det är bara grafiskt.
Ja,
hata Gustavsberg.
Heter den då?
I rött.
Ja.
Agnes Lidström i svart. Och sen så är det massa härliga lila, mörkblå prickar.
Ja, precis.
Snyggt.
Den är en otroligt rolig bok det här. Som handlar om...
Ja, det är
en
frisk fläkt. Alltså ja. Det är i allt deppig ungdomsmisär så känns ja. Den här bara så... power på något sätt.
Ja, det jag håller helt med dig. Och det är någonting vi efterlyser mer, får vi säga. Alltså roliga ja. Ungdomsböcker där folk faktiskt liksom får må bra emellanåt och liksom har lite trivsel i tillvaron. Och inte blir liksom utsatta för liksom påhopp från regeringar och annat.
Det ska ändå sägas att Agnes, det händer ju varje dag. De där påhoppen från regeringen är jättejobbiga.
Ja.
Ja, sluta med det, regeringen, nu. Ja, men Agnes i alla fall har ju sagt det om den här boken, att det här är ju så som hon önskar lite grann att hon själv hade varit.
Lite
så att
så är
det är kanske inte så jäkla lätt att vara den här glada, uppsluppna tjuhu-personen.
Hela tiden, nej.
Men det här lite grann, ta mer plats för 17, alltså bara gör det. Det är inte så jäkla många som bryr sig egentligen om hur du är, vad du gör. Egentligen är det inte det, utan nej. De flesta är bara så upptagna med att passa in.
Ja. Och det kan man säga,
det är
då
så komiskt också.
Det är väldigt komiskt. det som vi ska säga då om det här, den här boken, den har ju en huvudperson som heter Miranda.
Ja, Mirre,
ja, precis. Som då bor i Gustavsberg tillsammans med sina föräldrar och sina två bröder, William och Ludvig.
Ja.
Och Mirre är ju då... det yngsta av tre barn.
Mm.
Och hon, när boken börjar så är hon ju... hon är 14 har jag för mig. Hon fyller 15 någon gång under liksom, bokens gång.
Precis.
Och hon hatar ju då sin hemort Gustavsberg. Hon tycker att det är extremt tråkigt och medelklassigt. Och det händer absolut ingenting.
Huvudstaden i Värmdö.
Huvudstaden i Värmdö.
Det är lite, säger lite grann om, det är den typen av humor hela tiden. Alltså, ja. Som tar udden av alla situationer. Och, ja. Ja. De går i nian.
De går i nian, ja. Så att, rimligtvis är hon ju då, både på när hon fyller år på året, så är hon ju då 15 år gammal. Och vi tycker ju extremt mycket om Mirre. Hon är ju precis så galen och over the top som man kan vara i den åldern. Och jag känner liksom, tycker väldigt mycket om henne. Hon är rolig Och lite småjobb också emellan. Man tycker så här, men nu tar du i lite för mycket så där emellanåt, kände jag. Men samtidigt så är hon så... Ja, men man vill krama henne.
Mm. Mm. Och hon har ju då två kompisar, Liv och Moa.
Ja,
som hon... Så det är lite schysst så här uppbackning från deras sida, kan man ju säga. Ja. Det tror jag gör henne trygg. Även om hon kanske inte... Ja, men det känns ändå som att det är en ganska trygg vänskapsrelation, eller?
Ja, det tycker jag. I alla fall i början är det ju det.
I början, just det, precis. Så länge man hänger och håller ihop och lite grann så här...
Precis.
Ställer upp på det här att så.
Men, det är de tre.
Ja.
Men det händer ju då en sak. På en familjemiddag så är det då hennes... Det är en släkting, det är hennes morbror eller om det är hennes farbror Peter som är då ett sån här typisk svinpäls.
Så här sunk
liksom. Ja, verkligen, så jag bara så
sunkman för dig. Allt. Ja. Så
han drar då några illa liksom, några olämpliga liksom, bögskämt, och då ställer sig Miranda upp och säger att jag är lesbisk.
Ja, just det. Och där kom hon ut och hon blev ut. Själv väldigt förvånad.
Hon blev själv väldigt förvånad, du vet det. För att det är lika mycket så här, någonting ska hända, hon vill täppa till truten på den här liksom Peter. Och samtidigt så finns det ju ett korn av sanning i det också, för att efter ett tag då när han har kommit ut så börjar hon hänga med en tjej som heter Sanna.
Ja, och Sanna är ju den här lite vilda galna personen.
Ja.
Får man liksom lite känna att också att det har att göra med hemförhållande där. Man kanske inte riktigt vill vara hemma så mycket.
Precis.
Där finns jobbiga saker hemma.
Ja, det ligger någonting i bakgrunden.
Men det vet ju inte, som jag förstår det, Miranda så jättemycket om. Nej, för att de pratar inte om det.
Nej, och de är alltid hemma hos Miranda eller liksom ute hos andra. De är aldrig hemma hos Sanna.
Nej.
Faktiskt. Men,
men det grottas ju inte ner så mycket i det, och det kan jag gilla, för att
fokus är på
det är så familjen. Skönt att slippa de här skildringar av föräldrar hela tiden som är så här, alltså på något sätt så kan jag tycka att det är skönt att slippa det.
Ja, men föräldrarna finns där och de kommer in lite grann emellanåt.
Ja.
Men Mira är ju då extremt intresserad av Sanna, för att hon har ju då både kommit ut. Och hon är liksom intressant, de pratar mycket politik och så vidare. Så att de börjar hänga jättemycket, och då tappar hon ju den här kontakten med sina kompisar, med Liv och Moa. Det blir ganska jobbigt det här tag. Sen ska vi inte, alltså, vi ska inte säga så mycket om handlingen,
för att
den här boken ska man läsa om man vill ha det som en rolig bok som handlar om faktiskt ganska så allvarliga ämnen, men väldigt skojig läsning. Jag skrattade väldigt mycket när jag läste den.
Mm. Ja, men jag gillar skatt.
Så att Hata Gudsansberg av Agnes Lindström, absolut en av de bästa böckerna som har kommit ut i år.
Särskilt omslaget. Det behövs lite omslag som sticker ut faktiskt.
Ja, så är det.
Så många böcker.
Ja, absolut. Det var den boken vi hade gemensamt på våra listor.
Alltså jag ser ju att du har en bok där borta. Jäklar, den ser ju väldigt spännande ut.
Ska vi
ta min först för turordningens skull?
Jag tänker att vi gör det.
Ja,
faktiskt.
Så får vi ta den här, släppa den här brännande bokbomben sist. Ja, jag har inte läst den, jag är helt nyfiken på den.
Ja.
Jag har ju då läst en annan bok som jag tyckte var riktigt, vad ska jag säga, den tillför någonting kan man säga.
Ja.
Det är Johanna Nilsson.
Mm.
Som har skrivit För att väcka hon som drömmer.
Mm.
Återigen ett...
Väldigt intressant titel tycker jag.
Ja, den får ju verkligen sin förklaring ganska snabbt. Inte direkt i början, men Josefin växer upp i ett tråkigt samhälle. Precis som det här känner sig lite instängd, lite klaustrofobiskt.
Mm.
Och utöver det så är familjen frireligiös.
Åh, herregud, ja.
Och det är ju det här... Ja, men det känns ju också ganska aktuellt det här med att man växer upp från det att man är liten med att... det är en naturlig del av vardagen.
Ja.
Att tro på någonting, att be en bön, att gå till kyrkan och känna den gemenskapen. Det ser vi också mycket nere på Ung. Där är faktiskt många som är religiösa och tron är en stark del av vardagen. Och vi får ju många som, det är ju ganska ofta som vi diskuterar faktiskt religionsfrågor.
Ja, jag tycker det är jätteintressant.
Du kanske kommer ihåg igår, det var någon som kom till dig.
Och frågade oss då om vad vi trodde på eller vad jag trodde på. Mm. Och då frågade, menar du tro på Gud? Så ja, det gör jag ju inte. Jag har inte varit medlem i kyrkan på många år trots att jag då både är döpt och konfirmerad faktiskt. Men jag tror inte på Gud. Och för dem var det liksom, ja men det var en sån naturlig del i deras identitet att hur kan man inte göra det? Alltså, men jag kan ju tro på annat, jag kan ju tro på att vara god och snäll. Mm. Behöver man inte tro på någon högre makt eller något annat väsen för att faktiskt vara.
Nej, och det är ju, kan man säga, ett lika naturligt tillstånd för oss då är ju det som det är för dem då, kan man säga. Ja. Alltså att det har blivit, det är verkligen så här att för oss är det, även om vi har läst säkert jättemycket om religion och pratat om det och vet mycket om det, ja, så är det ändå så här, det naturliga för oss är då att inte tro på någonting på det sättet. Inte gå in kanske i så här religiösa sammanhang och organisationer, söka tryggheten i det.
Precis.
Det är ju ganska naturligt att reflektera väldigt mycket själv och känna att man faktiskt är lite så här ensam i universum på något sätt ändå, va?
Ja.
I slutändan.
Ja.
Det är väldigt intressant att prata mycket om det och det gäller verkligen att respektera varandras åsikter och så.
Ja, jag har absolut inga problem med att folk får tro på nästan vad som helst så länge det inte liksom är kränkande mot någon annan. Alltså det finns ju tro på en pinne i skogen, de mår bra av det.
Eller
alltså
tro på Star Wars, är det många här som jobbar på biblioteket som gör?
Ja, absolut.
Det är ju en slags kult.
Det är ju en slags kult, nu sagt. Alltså. Så jag som är medlem av den kulten också. Och så att, men,
jag är med i den här MeToo-kulten just nu,
ja,
som
precis.
Tycker jag känns väldigt trygg att väldigt höra trygg, till.
Ja.
Nej, men i alla fall, Josefin växer ju upp här och inte fanatisk familj skulle inte jag säga, men det finns många i samhället som är fanatiska. Och hon träffar ju en kille som heter Marcus. I den här frireligiösa lokalen så finns det ett litet rum som bara de i princip känner till.
Ja.
Eller hon tror att bara hon känner till det. Så när hon sitter där uppe och drar sig undan för att vara själv, då dyker Marcus upp.
Okay.
Eller han sitter faktiskt i ett hörn utan att hon har märkt det. Hon hör bara att det är någon som snyftar.
Okay.
Och då börjar hon prata med honom och han verkar tycka att livet är ett helvete.
Ja.
Och det visar sig då att hans mamma är extrem religiös och vill styra och ställa och acceptera inte. Han har träffat en tjej som han är väldigt kär i och det vill inte mamman acceptera. Och
för,
så här.
För den här tjejen tillhör inte församlingen eller?
Precis, okay. Hon har redan bestämt vilken tjej han ska ha.
Ja.
Men det som boken egentligen till stor del handlar om är ju att Josefins mamma blir sjuk. Hon får cancer. Den heter ju För att väcka hon som drömmer och det är ju att Josefins mamma hamnar ju i en slags koma. Och så får man följa då hennes liksom själva sjukdomen och alla tankar och rädslor som finns hos Josefin och det här att inte kunna söka sin tröst liksom i någonting. Och då blir det ju också det här, finns Gud?
Precis.
Och det är det som lite genomsyrar boken.
Så du skulle säga att det här är en bok som handlar väldigt mycket om livet och funderingar, stora funderingar. Tycker du att det var det jobbigt att läsa den här boken?
Ja, det var det ju lite grann. Inte så här... På något sätt så känns det ändå som att det är liksom... Jag vet inte, för vissa ungdomsböcker kan kännas väldigt... Alltså det är bara grått, det är bara deprimerat, det är bara tunga tankar. Mm. Här tycker jag ändå att det finns ljusglimtar i den här boken hela tiden. Och jag tycker det är väldigt viktigt att det finns.
Ja, det är det absolut.
För särskilt för ungdomar som ska läsa så tror jag att man mår bra av att känna att det finns ett hopp.
Det är väldigt skönt att känna det själv, tycker jag också.
Ja.
Absolut.
Så,
För att väcka hon som drömmer. Ja, den har jag också på min att läsa-lista faktiskt. Jag får se om jag hinner liksom klämma in den. Jag vill verkligen läsa den. Det där omslaget tänkte jag så här, oh. Och sen så just det här med religiositet och tillhöra en församling. Så jag tycker det är väldigt intressant med sådana grejer.
Ja, det är ju väldigt aktuellt också.
Ja, det är väldigt aktuellt. Och det är ju ständigt aktuellt tycker jag. Just det med, alltså, tillhörighet är ju en ganska stor grej för oss människor.
Mm.
Att få känna att man hör hemma.
Men det är ju verkligen. Och att kunna hitta sin, liksom, en styrka i sig själv. Och att kanske då inte vara lika beroende av att söka tillhörighet.
Mm.
I sammanhang där det kanske finns maktutövning till exempel. Som det känns som här då med Marcus och hans mamma och även andra i församlingen som vill på något sätt bestämma. Även tror jag om det är Josefins mormor som hon har ju också åsikter om hur Josefin ska vara och hur hon ska tänka. Och Gud som har barnen kär och så vidare.
Ja, nej, jag ser fram emot den. Just det med att höra hemma och tillhörighet. Det är ju ett tema som kom igen i en bok som jag läste och som jag faktiskt håller på att läsa fortfarande. För den är ganska tjock, den är nästan 500 sidor tjock och jag har kommit ungefär hälften in. Det är en bok som heter Norra Latin av Sara Bergmark Elfgren. Som ni kanske känner igen, ni som har läst Engels Foss-serien. Som hon skrev tillsammans med Mats Strandberg. Det är tre böcker, det är Cirkeln, Eld och Nyckeln. Som blev en pyramidal succé, både i Sverige och utomlands. Och det här är ju då den första boken som Sara skriver på egen hand. Och den handlar då alltså om en skola i Stockholm som heter Norra Latin. I Stockholm så byggdes det ett antal gymnasieskolor runt sekelskiftet. Norra Latin, Södra Latin, Östra Latin och så vidare. Och många av de här skolorna finns kvar, men Norra Latin finns inte kvar. Men i den här boken så existerar den i allra högsta grad.
Okej, finns byggnaden?
Byggnaden finns kvar, tror jag. Faktiskt osäker på det. Men det Sara har gjort då, hon har ju grävt fram gamla ritningar. Så har skaffat sig en väldigt ingående kunskap om hur den här skolan ser ut. Den här skolan, Norra Latin i boken, den har ett väldigt, väldigt bra teaterprogram. Alltså en gymnasielinje där man går för att träna sig för att söka in på scenskolan helt enkelt. Okay. Alltså bli skådespelare. Och den är väldigt svår att komma in på, den här linjen. Den här boken handlar om två tjejer. Det är Clea. Och så är det, vi ska öppna här, det här är så här med namn, det pratade vi om innan att jag kommer ihåg namn. Men
du är ju faktiskt väldigt bra på att komma ihåg namn tycker jag.
Ja, men ibland glömmer jag bort det också. Clea och Tamar. Och Tamar, hon flyttar alltså till Stockholm från Östersund. Och Clea är uppvuxen i Stockholm. De har två väldigt olika förutsättningar, de här tjejerna. Clea kommer från en skådespelarfamilj. Hennes mamma är skådespelare, jobbar på Dramaten. Hennes pappa är författare.
Mm.
Så väldigt så här kultur, hjärnet.
Mm.
Liksom. Och Clea har redan medverkat i ett antal liksom, serier och så vidare. Hon har redan en, liksom, hon är inkörd på det här med skådespeleri.
Mm, så hon har lite, så här, lite självförtroende i det kanske, eller?
Ja, det får man säga att hon har.
Mm.
Tamar har hon går och ser en Shakespeare-pjäs, en midsommarnattsdröm hemma i Östersund, när hon är ganska ung. Och blir så starkt påverkad att hon börjar liksom, studera skådespeleri för en gammal skådespelare hemma i Östersund. Och hon söker då in till den här teaterlinjen och kommer in. Och hon tycker det ska vara fantastiskt spännande. Man får tänka då, hon är alltså 16 år gammal, flyttat till Stockholm. Det inneboende hon som bibliotekarie i Bredäng. Bara en sån grej, älskar ju av dem.
Ja.
Och nu ska det minsann liksom vässas vapen och bli en bra skådespelare här. Så varannat kapitel är det då Tamar som berättar och varannat är det då Clea. Det som är intressant med den här skolan är att det finns såklart en vandringssägen på den här skolan. Om en person som heter Erling Jensen. Som var en mycket begåvad elev. Skådespelare. Och de satte också upp i midsommarnattsdröm. Under föreställningen.
Vad coolt.
Under föreställningen. Så då, Erling han spelar då Puck. Som då är en karaktär i den här pjäsen av William Shakespeare.
Mm.
Sista scenen så är det då Puck som står själv på scenen och har en monolog. Och när Erling Jensen har den här monologen. precis slutet så dör en av lärarna, bara segnar ner rätt på golvet. Och Erling försvinner spårlöst och har inte syns till därefter. Och när Tamar börjar på den här skolan så märker hon att hon hör ju faktiskt röster, repliker ur den här pjäsen. Och ibland så i ögonen så ser hon då den här, en person.
Mm.
Som kan vara Erling, det vet hon inte. Men hon misstänker att det kan vara någonting fuffens på gång här.
Mm.
Så det är ett spår i den här boken. Det här lite övernaturliga, skräckartade, gotiska.
Mm.
Det andra spåret är då Kleas spår. Där hon går in i en relation med en person som heter Tim då. Tim kommer också från en skådespelarfamilj. Hans pappa är typ så här Mikael Persbrandt typ.
Mm.
Så stor, bufflig och jag tycker inte om honom. Jag tycker inte om Tim heller om jag ska vara helt ärlig. För att han är liksom förbannat ego och sådär och...
Och får lov att vara det också, eller? Alltså...
Han kom undan med det och han följde exakt sin fars mall liksom, med det här att bara liksom, det är bara han. Mm. Och så. Så att, och det tycker jag är så här bara, förbannat jobbigt. Till saken hör jag då att Tamar
blir... Men det är
då,
intressant, det kan bli väldigt intressant. Hur den karaktären också utvecklas, alltså, och relationen till pappan där. Ja. Man kan ju hoppas på att det blir någon utveckling för Tim. Alltså i hans personlighet.
Ja, precis.
Finns det någon sån hoppfull...
Inte än.
Nej.
Det gör det faktiskt inte.
Nej.
Utan
det kan ju vara så att den personen bara ska vara den här skitstöven hela vägen liksom.
Ja. Till saken är då det att Tamar är ju... Hon är ju hemligt förälskad i Clea. Så det finns ett sånt litet HBTQ-tema också i den här boken. Det jag tycker är så fantastiskt bra med den här boken, det är så härligt mustig och spännande och liksom det intressanta.
Den kommer läsas av så många och det är så grymt bra att det då finns där HBTQ.
Ja, det finns massa teman i den här boken. Dels då MeToo dyker också upp, HBTQ, tillhörighet, det här mörka gotiska skräcktemat som är så spännande och intressant tycker jag då.
Mm.
Alltså, det är så många rätt i den här boken som gör att den är absolut en av de bästa böckerna som har kommit ut i år, tycker jag då.
Underbart, jag ska hugga tag i den alltså, så
ja,
finns som e-bok. Det måste ju finnas som e-bok
snart, tror jag att det finns. Jag tror inte att det finns,
tror inte det finns än. Nej.
Men jag tror att du kommer gilla just det här. Det finns många grejer som du kommer uppskatta i den här boken. Du som inte är sådär jätteförtjust i fantasy och så vidare.
Nej, det är inte. Det måste ju liksom vara lite förankring i verkligheten för att jag ska gilla det.
Men, ja, och det är det ju här. Mm.
Ja, det känns jättebra. Ja. Jag glömde ju säga det att den här För att väcka hon som drömmer är ju nominerad i barn- och ungdomskategorin.
Till Augustpris, tror jag. Ja,
yes.
Så är det.
Men
det här var 6 stycken böcker som vi tycker är, eller 5 stycken böcker blir det ju, faktiskt. Med tanke på att vi hade Hotels Gustavsberg som gemensam bok där.
Mm.
Som vi tycker är väl värda att kolla in. Som absoluta stjärnböcker från 2017. Det här är det sista avsnittet för säsongen.
Det blir det.
Ja, och nästa år så kommer vi såklart tillbaka med nya avsnitt med nya teman. Och,
har du något tema som du...
Som jag gärna vill prata om. Mm. Jag kan säga så här, trilogier som håller hela vägen.
Yes. Och sen kommer det lite fler regnbågsböcker.
Det gör det, och vi har på att göra ett till skräckavsnitt.
Ja.
Så att det kommer,
det blir riktigt bra.
Det kommer massa annat gott folk.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat på oss den här säsongen. Och vi hoppas att ni får en trevlig jul och gott nytt år.
Vad är jul för något?
Du menar, du menar julafton, hur vet man äter gröt och
förrätter
sig på hemmalagat godis och så vidare. Ja, det gör i alla fall vi hemma hos oss. Så.
Ja, men ni får ha det helt underbart, tycker jag allihopa. Underbart, så ses vi nästa år. Vi ses på Ung.
Ja, det gör vi ju.
Yes.
Absolut. Ha det så bra.
Ha det fint.
Hej då.
Hej.